Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Om man ska börja där med bisexualiteten, det var ju inget begrepp man hade överhuvudtaget. Utan man var helt enkelt inriktad på liksom begärets objekt. Det var i objektet, det vill säga i den här liksom, ynglingen eller kvinnan. Så länge någon liksom har en del av liksom, en del skönhet i sig, så är det liksom ett helt legitimt objekt för liksom, åtrå.
Dagens avsnitt är andra delen i miniserien om sexualitetens historia utifrån den franska filosofen Michel Foucaults perspektiv. Gäst är på nytt Johan Selberg, forskare vid Södertörns högskola med samtida fransk filosofi och antikens filosofi som forskningsfält. I det andra avsnittet beger vi oss till antikens Grekland vid århundradena före vår tideräkning och diskuterar synen på sexuella njutningar. Vi samtalar om hur moralen kring sexuella handlingar såg ut, om njutningar utanför äktenskapet och den accepterade sexuella förbindelsen mellan vuxna män och pojkar. Det här är en serie i 4 delar. Avsnitten är fristående, men man kan med fördel lyssna på dem i kronologisk ordning. Det första avsnittet sändes 7 maj i år och handlar om sexualitet och makt under 16-, 17- och 1800-talen. Min första fråga i det här avsnittet blir därför hur det kommer sig att Foucault går tillbaka till antiken denna gång.
Det är lite olika saker. Om man bara får köra en sån här så kallad recap som man kör, säger nu till. Så i den första boken så den handlar ju i väldigt stor utsträckning om att vederlägga det han kallar för liksom den stora liksom förtryckshypotesen. Det vill säga att från och med 16, men kanske framförallt 1700-1800-talet så uppstår en ny form av liksom sexualmoral som är liksom repressiv, allt mer liksom förbud, allt mer repression överlag som gäller allt tal, alla diskurser om könet och sexualiteten. Och han säger ju då att det har aldrig funnits något sånt förtryck i den bemärkelsen, för det man kan se är att det som händer där är tvärtom en explosion av tal. Det finns ingen tystas ner, utan det är tvärtom så ökar mängden tal om sexualitet och kön och så vidare i liksom en explosiv hastighet. Och eftersom han då så att säga vederlägger den idén om att så där i den tiden så uppstår det någonting nytt. Men det fortfarande kvarstår faktum att det finns massa förhållningsregler och moral och liksom relativa förbud kopplat till sexualiteten. Så måste ju de fortfarande komma någonstans ifrån. Om de inte uppstår då, så måste de ha uppstått någon annan gång. Så det är en av anledningarna till att han liksom rör sig bakåt i tiden. Och det är ju än en gång då, som han säger i inledningen till den här boken, det är ju inte frågan om att anta sexualitet som någonting liksom naturgivet och evigt som alltid har funnits, och nu ska vi skriva liksom historien om de olika beteenden, föreställningar eller seder som är kopplade till den här sexualiteten. Utan det han säger att sexualitet, det är ett helt nytt begrepp som uppstår i början på 1800-talet, och det har sin egen historia och det betecknar sin egen erfarenhet, och det, med det begreppet så följer också en ny form av subjektivitet och så vidare. Och det är den historien han vill liksom teckna med den här boken.
Just det. Han tar ju upp det i den här boken att det här begreppet sexualitet var någonting som antikens människa inte kände till. Och vi kommer ju komma in på vad de hade för andra begrepp. Men det han tar upp där som jag tyckte var intressant, och det är väl det du har berört lite, är att den kristna moralen och den antika moralen är besläktade. Det är liksom, de tar upp, det finns hur man ska bete sig i ett äktenskap, hur man ska bete sig gentemot sig själv och så vidare. De här sakerna finns redan under antiken, men de har lite olika liksom bevekelsegrunder. Vi kanske kommer komma in på det, men vill du bara nämna någonting kort där, att det är liksom olika uppsåt, kan man säga.
Ja, nej, men han säger väl det någonstans mot slutet av boken, att så här, det finns massa paralleller och det finns massa förbindelser i former av liksom de, ska man säga, förhållningsregler eller förbud som uppstår, så här, men de uppstår av helt olika anledningar, eller de utgår från helt olika principer. Så att även om det finns likheter, om det finns tendenser till liksom monogami till exempel i antiken, där man i stort förhöll sig på ett helt annat sätt än vad man gör liksom under den kristna epoken, så är det egentligen, på ett sätt är det ganska ytliga likheter. Han säger de här liksom likheterna vad det gäller förbuden och sånt, de är ganska genomgående genom alla epoker, men de är också väldigt ytliga och de säger ganska lite egentligen om hur man liksom förhöll sig till liksom sexualiteten eller till köttet eller till afrodisia, som är väl de tre liksom begrepp, de tre samlingsbegrepp som han rör sig igenom i den här serien.
Just det. Och där tar du upp ett begrepp då, som vi låter oss starta dagens samtal med det här begreppet afrodisia. För han säger ju så här att sexualitet, så som vi benämner sexualitet idag, fanns inte för antikens greker då, eller romarna. Men de på något sätt hade det här begreppet afrodisia, som på något sätt, det är inte ett samlingsbegrepp, men det ringar in lite grann av det här sexuella beteendet ändå. Kan du ta oss igenom vad afrodisia var för grekerna?
Det är ju ganska otydligt faktiskt, och det säger ju han själv. Jag tror att det här är delvis liksom hans tes. Han säger att det finns en rad olika begrepp som har att göra med liksom könet eller könsumgänget och sexualitet, det vi kallar sexualiteten. Men han liksom sållar ut det här begreppet ta afrodisia, som är en substantivering av ett adjektiv. Och det säger han själv så här, det är ganska vagt. Alltså, det finns ingen tydlig definition av vad det här liksom ordet innebär. Men det är väl liksom kort och gott en benämning på de liksom på njutningar helt enkelt. Alltså, de olika njutningar som man kan liksom få ur livet och då framförallt ur liksom könsumgänget.
Just det. Och där så säger han ju att man ska vara försiktig med att missbruka de här njutningarna, alltså för den antika människan. De här olika sakerna är inte fel, men man får inte göra för mycket av dem. Mm. Eller hur?
Precis, och det är väl en av de liksom kärnpunkterna i hans sätt att försöka skissera skillnaden mellan liksom, ja, men den senare borgerliga tiden, den mer liksom utpräglat kristna tiden och liksom antiken. En av de liksom fundamentala skillnaderna här är ju just att sexualitetsbegreppet, det hör väldigt nära samman med en slags kategorisering, en slags liksom morfologi för olika former av sexualitet, vilka som är liksom naturliga, vilka som är naturvidriga, en slags systematik. Man kan tänka liksom arvet efter Linné till exempel, att man liksom systematiserar och organiserar på ett sånt sätt de olika formerna som liksom sexualiteten kan anta. Så liksom, vissa är rätt, vissa är fel, vissa är naturliga, vissa är onaturliga och så vidare. Något liknande finns det inte i antiken, utan man har liksom ingen, ska man säga, de olika former som könsumgänget kan ta, det är liksom inte det som är intressant, utan njutningen har liksom olika former, och vilka, men det som spelar roll är hur man förhåller sig till njutningen, att man liksom tar del av de här njutningarna, den här afrodisia, på ett liksom förnuftigt sätt, på ett måttligt sätt. Och det har att göra med att njutningarna är en sfär eller ett plan där man som liksom friboren man då, i första hand i en otroligt liksom patriarkal maskulin kultur, där man som liksom friboren man kan utöva sin frihet.
Och där så vi var in lite på det här med skillnaden mellan kristendomen och antiken, att han också visar på att kristendomen har handlingar som har förbud, som du inte får göra, och handlingar som du får göra. Medan i den antika världen så får du göra mer av det eller så får du göra mindre av det. Och det som jag förstår som är det absolut mest eftersträvansvärda som är kopplat till den här friheten, det är att vara måttfull. Och varför är måttfull och frihet sammankopplad? Varför är det den högsta dygden?
Ja, det är en intressant fråga. Men ganska enkel och i alla fall ge ett förenklat svar på. Men det har ju just att göra med den här idén om att så här, traditionell liksom, plats för filosofin att tänka frihet utifrån. Man kan tänka på Kant. Liksom, okay, vi lever i ett mekanistiskt universum som styrs av lagar och regler. Och det är oklart liksom, vilken vår frihet är. Om vi inte tar fasta på just moralen eller liksom, etiken. Det är liksom den plats där friheten ryms. Liksom. Vi kan vara bestämda av vår natur, vi kan vara bestämda av fysikens lagar, så här, men här på moralens område, där har vi liksom en viss frihet som vi kan utöva. Och det är liksom en liknande gest som Foucault ser i antikens tänkande, att här har vi liksom friheten, vi kan utöva vår frihet, vi kan ge oss hän, men om vi ger oss hän, då kommer vi också på sätt att bli förslavade under begäret. Det är inte ett acceptabelt sätt att föra sig för någon som är, liksom av, som är av börd eller som har hög status, som förväntas kunna ha vissa ämbeten i staten och sånt. Genom att vara måttlig, genom att liksom lägga band på sig, genom att välja bort andra liksom partners än sin maka till exempel, så kan man utöva sin liksom frihet på ett klädsamt sätt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han tar ju också upp att det finns ingen lagbok som säger vilka handlingar du inte får göra. Så som man tänker sig den kristna världen. Det är väldigt, alltså, onani och sådana saker. Det är vissa saker du inte får pyssla med. Men i den här världen så finns det absolut inga sådana lister. Däremot, och jag blev så full i skratt, det här har man ju sett, det här har man ju läst om tidigare, men det blev väldigt roligt det här med att för antikens människa så var liksom årstiderna, tiden på dygnet, sådana saker var helt avgörande för när du fick göra de här njutningarna. Och även kroppsvätskor som kan hamna i obalans och sådär. Apropå det här med årstider, så citerar han ju läkaren Hippokrates från 300-talet före Kristus, som säger att man absolut inte får ha samlag vid sommarsolståndet. Det är liksom en känslig tid.
Man säger också där, vilket var fantastiskt roligt och överraskande, att de som är bäst lämpade för att ha liksom könsumgänge, det är de som till sin natur är kalla, fuktiga och flatulenta.
vad betyder flatulent?
Alltså att man är gasig.
Ja.
Den här informationen borde spridas.
Ja, jag fattar inte. Varför inte det här common knowledge? Nej, men kan vi uppehålla oss lite vid den här... Liksom, okej, det finns inga förbud på handlingar, men däremot finns det en väldig apparat kring när på året och årstider och tid på dygnet och sådär. Varför då?
Så Foucault, han går ju igenom här i den här boken, då har han ju, det är väl liksom fyra avdelningar där han ser att, precis som i den första boken, så ser han att så här, okej, men det här med sexualitet eller liksom afrodisi eller köttet, så här, det är ett område som blir, som är intressant för folk. Alltså det liksom attraherar tänkande, det väcker frågor, och man närmar sig från olika håll. Liksom, i modern tid så närmade man sig från liksom läkarvetenskapens håll eller psykiatrins håll eller sociologins håll eller vad det nu kan vara. Och här under antiken så liksom ser han att det finns fyra ingångar. Så här, den ena är dietiken, som då har att göra med liksom, ja, men kroppen och dess behov och dess förutsättningar. Som du sa, är det varmt, ja, då ska man avstå, för då blir det för mycket vätskeutsöndring. Det är inte bra. Liksom. Är det kallt, vintern passar i regel bättre för liksom, samlag, för att ja, det är kallt helt enkelt. Ja, och då är det ingen större risk att man liksom svettas ut alla vätskor. Eftersom allting här också utgår från mannens liksom, perspektiv, så Foucault beskriver det som en slags ejakulationsschema. Så man tänker också att ejakulationen är liksom, man förlorar någonting viktigt av sig själv. Och det måste vara viktigt eftersom det är det som ger upphov till ens liksom avkomma. Så det är liksom en del av liksom själva livsessensen.
En del av hjärnan.
En del av hjärnan.
Ja, för att sperman,
precis,
sperman kommer från hjärnan.
Ja. Så man måste ju vara måttlig av det skälet också. Så där är liksom en ingång till den här måttligheten. Att så här, okay, om det är för varmt, om du är liksom en svettig person som ändå liksom avsänder massa vätskor.
Då kan du inte, inte ligga också.
Nej, det kan man inte. För det är inte bra. Men om man är en kall person och det är vinter, så här, då är det liksom bara bra.
Ja, förlåt, jag skrattar. Jag tycker det är skitkul här. Ja.
Och sen... alltså dietiken är en annan del. Och sen liksom ekonomin, eller ekonomiken tror jag till och med skriver, som kommer ifrån... ekonomi, ordet ekonomi kommer ju från ordet oikonomia, som handlar om hur man liksom sköter sitt hem. Oikos är ju hemmet. Och liksom kvinnans plats, äktenskapets plats, barnalternandets plats. Så där finns det en annan ingång till liksom sexualiteten. Och vilken var den tredje nu då? Ja, men den tredje är ju erotiken då, liksom hur man ska föra sig. Och det här han diskuterar mycket utifrån Platon och gästabudet och de olika liksom seder och bruk och liksom oklarheten kring vad gossekärleken egentligen har för status och så vidare. Och sen den sista ingången han hittar är ju liksom filosofins ingång och just sanningen, alltså erotiken eller kärleken som någonting som har, som är förbundet med sanningen att göra.
Den högsta kärleken, eller hur, de har en det kommer vi komma in på, men där det också handlar om att när man utövar de här njutningarna så kan man också komma i kontakt med den högsta formen av sanning också.
Ja, precis. För den högsta formen av kärlek. Och det här ser man ju hur Platon liksom bryter av mot det mer liksom gängse tänkandet, när han liksom flyttar fokus från liksom begärets objekt, som till exempel en annan gosse eller en vacker kvinna, till just själva sanningen som sådan. Och filosofen liksom föds ju här som just den sanningsälskande filosofos, som är liksom sanningens älskare eller sanningens vän.
Men om vi ska dra någon slags sammanfattning bara då kring den egna kroppen och njutningarna. Det hör ihop väldigt mycket med, till skillnad från en sexualmoral som är formulerad av kristna, så är det mer en kroppslig fara med också att vara för hängiven njutningarna.
Ja, precis. Ja, så alltså, utgår ifrån liksom kroppen och liksom den mänskliga kroppens villkor eller betingelser, och hur den här harmonierar liksom människan som en del av kosmos, som en del av världen, hur det harmonierar med de olika årstiderna, med de olika liksom väderväxlingarna och så vidare. Och där ser man ju också, jag menar, ett frö till det som sen då blir liksom, vad ska man säga, det läkarvetenskapliga intresset för liksom sexualiteten.
Så på ett sätt kan man ju ändå säga, om man ska problematisera det som Foucault säger i den första boken, att det handlar om, ja, men här, alltså i framtiden då, från 1600 fram till nutid, så är det läkarvetenskapen som formulerar sexualiteten. Det görs ju i ganska stor utsträckning också under antiken. Det är ju, även om det är läkarna pekar på andra saker, men det är inte... Jag tolkar det i alla fall som att det inte är en slump att en läkare som Hippokrates kommer in och säger hur mycket samlag man får ha.
Nej, men den fundamentala skillnaden är ju att det som läkarvetenskapen gör sen liksom på 1800-talet, det är just att den liksom artbestämmer, kategoriserar, systematiserar formerna för sexualiteten. Alltså, du vet, alla perversioner, okej, okay? En man som klär sig i kvinnokläder, det är en typ av människa. En man som begär en annan man, det är en annan typ av människa. Det är ju otänkbart i antiken. Så det är de liksom, det är Hippokrates och de andra sysslar med, det är ju inte liksom formerna för njutningarna. Det är inte vad det ska vara, liksom samkönat sex eller liksom sex med djur eller vad det kan vara, utan det är bara liksom när och hur gör man det här på bästa sätt för att bevara hälsan.
Vi har ju pratat om njutningarna kopplat till den egna kroppen då. Om vi går över till ett annat område som Foucault tar upp, det är ju sexualmoralen i äktenskapet, som visar sig ha väldigt många gemensamma nämnare med äktenskapet idag och så som det växer fram med kristendomen. Ingången här är ju att mannen och kvinnan har väldigt olika roller i äktenskapet. Mannen får ha prostituerade, älskarinnor, gossar och så vidare. Får vara otrogen egentligen hur mycket man vill. Men kvinnan får det inte. Hon behöver vara monogam. Kan vi prata lite grann om den här könsskillnaden?
Ja, men han pekar ju på det faktum att så här, å ena sidan har vi liksom ett helt annat system än det som kommer liksom följa sen av liksom den kristna kodifieringen av sexualiteten och liksom den typ av moral som uppstår då. Eftersom det liksom den fria mannen, jag vet inte ens om man skulle kalla det otrohet, det är bara så här, det finns ingen motsättning mellan att man har en fru och man liksom går till liksom prostituerade eller liksom söker upp unga gossar eller vad det nu kan vara. Det är bara så det är. Njutningarnas plats är inte i första hand äktenskapet, vilket är en radikal skillnad mot för liksom den idén om den borgerliga kärleken som man tar itu med sen, och som ju också i sin tur är ett arv från kristna. Alltså där äktenskapet är platsen där allt ska förverkligas. Liksom. Det är den enda platsen som finns.
När det kommer till sexuella njutningar.
När det kommer till sexuella njutningar, precis. Ja. Men så ser det ju inte ut i antiken. Utan det är ett helt annat liksom, förhållningssätt. Men ändå, visar ju Foucault, så finns det liksom en viss benägenhet till monogami. Det är helt enkelt fint på sätt och vis att hålla sig till sin fru. Och det har att göra med liksom avkomma och börd att göra. Och som vi nämnde tidigare, ett sätt att utöva sin frihet. Alltså ett visst mått av askes visar att du är liksom en god och en bra pålitlig människa.
Han skriver till och med att det finaste sättet att visa att du kan ta hand om din fru och ditt hem, det är genom att inte vara, eller genom att kunna kontrollera dig själv.
Ja.
Där ringer en liten klocka in i den kristna världen igen. Jag kan höra det med såna här fundamentalistiska kristna. Det var någon, när jag var i USA så var det någon som sa då när Bill Clinton hade varit otrogen, att så här, om man inte kan sköta sitt äktenskap, hur ska han då kunna run this country?
Mm.
Och det är lite samma logik, att om du inte kan skärpa dig så kanske du inte kan ta hand om hemmet tillräckligt bra.
Precis, och också att liksom, det främsta sättet att visa kärlek på nästan åt bägge håll, liksom, både från kvinnans och mannens håll, är liksom att för det första ge henne den här platsen som liksom den första kvinnan i huset, för att, eller i hushållet. För att det var ju befolkat, kunde finnas liksom konkubiner, kunde finnas slavar och så vidare. Men att hon fick den här privilegierade platsen som en slags ställföreträdande liksom regent över hushållet. Och att man visade den liksom tilliten och liksom gav henne det uppdraget. Och sen liksom ärade henne i tur genom att liksom vara mer i alla fall monogam. Det var liksom den äktenskapliga kärlekens högsta form. Mm.
Och vad är det som gör att kvinnorna inte kunde åtnjuta samma rättigheter?
Vad är det han säger egentligen?
Jag vet inte om han egentligen...
Han tar inte upp det så mycket.
Nej, utan jag tror att han kopplar det lite grann kring det här med att kvinnor och slavar och barn hade en annan ställning helt enkelt. Att de här, alltså att det var otänkbart att man skulle få få njuta lika mycket som lägre stående i hierarkin?
Ja, jag menar, det är ju det uppenbara svaret liksom, som vi var inne tidigare på, att så här, jag tror nästan ibland så att kvinnorna står liksom lägre än slavarna till och med rent hierarkiskt. Men att det skulle finnas en nödvändig koppling mellan det och att de inte liksom kunde söka njutningar utanför äktenskapet, det tror jag inte han går in på. Där har jag faktiskt inget svar.
Nej, vi går vidare till en ytterligare en del av äktenskapet. Han nämner ju också att i kristendomen, där svarar makarna för varandras njutning. Så att en kvinna bör då inte neka sin man sex om han är sugen på det, för att vad ska han annars få utlopp för sina njutningar om inte med henne? Så att, och det här gäller ju mannen gentemot kvinnan också då, att de bör ge varandra det här samlaget då, om det är den andra vill. Men hos den antika människan så svarar man bara inför sig själv. Vad handlar det om?
Ja, en sak som jag tänkte säga i början precis när jag skulle förklara varför han gick tillbaka till antiken är att i den första boken när han liksom börjar det här projektet med liksom att undersöka det moderna sexualitetsbegreppet, så i slutet av den boken så uppmärksammar han ju att det har väldigt mycket med ett slags självförhållande att göra. Alltså att sexualiteten aktualiserar frågor kring hur man förhåller sig till sig själv och hur man skapar sig själv. Så återigen, det handlar om, tror jag, är ju att det är liksom den fria mannens sätt att utöva sin frihet och också att skapa sig själv så som man vill eller liksom bör vara, som kommer till uttryck i den liksom asymmetrin där. Den kristna relationen är ju mycket mer symmetrisk, liksom att man har samma, i alla fall på pappret, samma
krav på
sig liksom. Men alltså här som sagt liksom den fria kvinnans plats är i liksom i oikos i hushållet, så medan den fria mannen rör sig ju fritt. Han befolkar ju alla de här platserna i antiken som är liksom det fria utbytets platser, agoran, torget, alltså gymnastiksalen och så vidare, domstolen.
Jag kan inte låta bli att dra paralleller återigen till dagens samhälle. Jag hade ju Hans Ruin som gäst. Vi pratade om Marcus Aurelius och stoicismen. Och för de som inte har hört i avsnittet så handlar ju liksom stoicismen om en slags självbehärskning, massa olika tekniker för att behärska sig själv. Och jag är så chockad över hur mycket mejl jag har fått kring det avsnittet från olika lyssnare som jag upplever det, så är det väldigt många, alltså den företagsamma människan hör av sig kring de här liksom praktikerna. Det är liksom lite mindfulness-aktigt. Vad är det mer man kan göra då för att behärska sig själv? Man är väldigt intresserad idag av det här, den här självkontrollen som stoicismen står för. Så att, där har vi återigen att det känns som att det har kommit tillbaka, det här som Foucault är inne på, att du visar din frihet genom att kontrollera dig. Att inte hänge dig som förr, att man rökte en massa cigg och knarkade och allt fler väljer att dricka alkoholfritt och så här. Är du med mig på att ser du den parallellen?
Ja, men jag tror absolut att det finns liksom beröringspunkter eller liksom resonanser där just med, och stoicismen är väl en sån där grej som har fått ett litet uppsving på senare år. Det har kommit några böcker och folk liksom uppskattar den där den stoicistiska liksom grundidén, så att man liksom, man fokuserar på sig själv och vad man själv kan påverka, inte liksom oroa sig, ödsla energi på liksom andra liksom världsliga saker som står bortom ens kontroll liksom. Och det är ju ganska uppenbart att det passar som hand i handske med den här liksom den entreprenöriella människans liksom begär.
Precis, exakt. Alltså, det var ordet jag letade efter.
Ja, det finns många, många liksom paralleller tycker jag i det han beskriver, som inte ser inte ut på exakt samma sätt, men man kan ju också, jag menar, man tänker liksom den klassiska bilden av det, liksom det franska borgerliga äktenskapet, den framstår ju också som en slags rest av antikens Grekland. Så å ena sidan har man sitt äktenskap, man har sin fru, så här, men man söker sina njutningar på annat håll, och det är mer eller mindre liksom socialt accepterat att man har älskare och älskarinnor och så vidare, för att äktenskapet kan inte liksom uppfylla alla de där behoven, eller liksom kan inte vara begärets enda mål liksom.
Nu går vi vidare till det som jag tror, när man pratar med människor om antikens Grekland och sexualitet, så säger folk, ja men gossekärleken, och att äldre män tog sig yngre pojkar, och att det på något sätt är ett bevis för att sexualitetsbegreppet forever är flytande. Som jag förstår det, så är det här den delen i den antika världen är, den kommer att ändras också sen, synen på gossekärleken. Jag ska inte säga att det är en parentes, men i vilket fall som helst, i Foucaults bok så tar det en stor plats, och gossekärleken är ju väldigt, väldigt intressant i alla fall. Och där skulle jag vilja höra dig utveckla den lite grann, för han nämner ju att för grekerna så fanns inte det här med bisexualitet. Det var inte så att man gillade någonting annat så, utan det var skönhet kunde hittas i allt. Kan du berätta för oss vad det här med gossekärlek gick ut på?
Gossekärleken är ju liksom en komplex och ganska, i alla fall bitvis, oklart fenomen som är svårt att sätta finger på. Det ser man ju redan i de antika texterna som Foucault tar upp. Om man läser en av Platons mest berömda och liksom på många sätt roligaste dialoger, Gästabudet, som ju innehåller, nu kommer jag inte ihåg exakt om det är 6 olika tal av olika personer, och däribland Sokrates, så finns det bland annat ett tal av en som heter Pausanias, en slags sofist på kärlekens område, där han just tar upp den här frågan, om man får liksom en bild av hur de är ju atenare, men det är fortfarande, även för dem, oklart egentligen vilken status gossekärleken har i Aten. Så här. Och de jämför med olika andra stater där det antingen liksom uppskattas eller liksom är förbjudet. Men som atenare i Aten så kan de inte riktigt sätta fingret på vilken status den har. Så här. För att gossekärleken är en del av liksom det finns ett motsättningsförhållande, det finns något paradoxalt här mellan just den liksom den fria mannen. Gossarna ska ju bli fria, men de ska ändå styra över liksom staten, de ska ha ämbeten, de ska kunna liksom uppbära alla de kvaliteter som man förväntar sig av dem. Och här inom ramen för gossekärleken så är de samtidigt objekt för ett begär, och det löper risk då att liksom underkasta sig i allt för stor utsträckning. Och underkastelse var någonting som man hade svårt att se positivt på. Liksom, de skulle vara vackra, men de fick inte bli för liksom feminina. De fick inte effemineras i för hög utsträckning, för då miste de sin skönhet. Samtidigt som skönheten delvis kom från det här mer feminina. Så det är en massa sådana motsättningar och spänningar liksom inom ramen för den här gossekärleken. Och i Gästabudet till exempel så ser man ju hur de försöker liksom laborera fram liksom ett förhållningssätt. Man är överens om att okej, det är tillåtet, men det är också någonting fint. Okej, men varför ska det vara någonting fint? Så här, jo, därför att den här, vad ska man säga, det erotiska förhållandet mellan liksom den äldre mannen och ynglingen vid ett visst skede kan övergå liksom i en fili, alltså i en vänskap som då är liksom fostrande, utbildande, ett sätt att liksom lära sig. Och sätt och vis då ett sätt att lära sig att bli liksom en fri man. Så då, där kan man se att även om man är attraherad rent kroppsligen till de här unga gossarna, så ska man helst, det är finare om man liksom hyser en kärlek till deras själ än till deras kropp. Och att det är den liksom delen som man ska vara inriktad på för att det ska vara liksom för att det ska vara fint och bra. Och, liksom.
Och vad är själen?
Det är en bra fråga. Själen i det här fallet är väl liksom just deras moral, deras tänkande, deras liksom kunskap eller deras kärlek till visdomen eller vad det nu än kan vara, men just inte så mycket kroppsliga.
Men om vi ska försöka förstå bara det här kärleken till gossen och det här liksom det som vi då kallar att vara, men dels att män var med män då, som vi då kanske skulle kalla bisexualitet om man då var i ett äktenskap med en kvinna och var med pojkar. Alltså att det här att de inte återigen delade upp människan i olika sexualiteter. Hur kommer det sig att man överhuvudtaget kunde tillåta någonting sånt som vi idag skulle se som alldeles förkastligt, att äldre män går runt med yngre pojkar?
Ja, om man ska börja där med bisexualiteten, det var ju inget begrepp man hade överhuvudtaget, utan man var helt enkelt inriktad på liksom begärets objekt. Det var i objektet, det vill säga i den här liksom ynglingen eller kvinnan. Så länge de var vackra så var de liksom, som att säga, helt legitima föremål för begär och åtrå. Så man utgick inte, och det är en av skillnaderna från liksom det som sen kommer med liksom kristendomen och som i synnerhet präglar vår tid. Man utgick inte ifrån subjektet, alltså man utgick inte ifrån den begärande som någon av en särskild sort. Så det var ingen skillnad på om man begärde gossar eller om man begärde kvinnor. Det var bara liksom ett begär efter njutningar. Mm. Det sa ingenting om vem man var eller vem man är. Liksom. Jag är en sån som begär gossar. Det är likgiltigt. Utan så länge någon är vacker, så länge någon liksom har en del av liksom, en del skönhet i sig, så är det liksom ett helt legitimt objekt för liksom åtrå. Mm.
Dock är det ju intressant att den är riktad mot gossar. Man hör ju inte så mycket om flickekärleken.
Nej.
Utan det låter lite grann som en pedofilernas paradise.
Ja, jag vet inte, i vilken mån jag törs uttala om just liksom pedofili eller sådär, men jag menar, ett skäl tror jag är ju just att så här, okay, det här var en stat, en kultur som utgick ifrån och formades av och styrdes av fria män. Och som sagt, gossen är liksom en fri man i vardande liksom. Så att på ett rent hierarkiskt plan, så även om de inte var jämställda eller jämlika, eftersom de fortfarande var gossar och inte män, så finns det ändå, så är de, tror jag, ändå närmare en, det är närmare en relation mellan jämbördiga än relationen mellan, på sätt och vis då, mellan mannen och makan, eller mannen och slavinnan, eller vad det nu kan vara. Och det finns en tjusning i det, tror jag, just. Och det var ju också, man ser ju också i de här texterna att det är också en del av ett liksom socialt spel. Alltså de nätverkar ju, så att säga.
Ja, det är ett bökigt sätt att nätverka, men absolut. Ja, men det är det de gör, och de beskriver ju också att det är karriärvägar för gossarna också. Som vi har varit inne på, att det var, man ville...
Ja, men de uppmärksammades för sin skönhet. De blev uppvaktade av liksom, vet du, uppburna män, men med makt, kort och gott. Så att det fanns ju också en viss, vad ska man säga, potential för att klättra i det sociala i de där relationerna också. Och också hela den där idén om att så här, den äldre mannen fostrar liksom den yngre. Det är en slags utbildning, en slags fostran. Och här i ingår ju det här motsägelsefulla som jag var inne på tidigare. Så här, de ska liksom... De blir å ena sidan liksom objekt för en åtrå. Men spelet går också ut på att de inte ska underkasta sig. De ska inte liksom sälja sig billigt, för då är de körda. Utan det är liksom hela tiden en slags spänning eller en kamp mellan liksom den begärande äldre mannen och liksom ynglingens, som ska bli man, motstånd. För att måttfullheten är ju även ett ideal för de yngre, så att säga.
Just det. Och där säger han ju också att det finns en ganska tydlig, jag vet inte om den är uttalad, men det finns i alla fall regler för man. Det är ju den äldre som alltid uppvaktar, såklart, men det är också den äldre mannen, där han ju explicit, som penetrerar. Och då ska ynglingen inte heller tycka att det är för skönt. Utan det handlar också där om att man är den som man ger njutningen till den äldre mannen, men man är själv, man återigen, som jag förstår det, tappar friheten om man själv då njuter för mycket av att bli penetrerad.
Mm. Jag vet faktiskt inte hur, vilken mån som penetrationen var en del av den här kärleken. Jag tror att det delvis är liksom, kanske en efterkonstruktion och en projektion av hur man tänker sig att det fungerar. Jag tror absolut inte, nu kommer jag inte ihåg vart jag har läst det exakt, men det är absolut inte liksom det brukliga liksom att för att det innebär liksom en problematisk relation att liksom underkasta sig på det sättet, att vara den som tar emot.
Men Michel Foucault tar däremot upp det. Han nämner det ett par gånger att den liksom ordningen, det skulle aldrig kunna vara så att en yngre penetrerar den äldre. Så han nämner ju ordet penetration.
Det förekom garanterat, men jag har fått för mig att det var liksom inte i alla fall standardformen för den där typen av kärleksrelationer, eftersom också avhållsamheten var liksom en dygd eller ett ideal.
Just det. Och ja, förlåt, du har en tråd till.
Nej, men just bara det där, det är ju väldigt tydligt liksom. Så här, självklart kan inte den yngre liksom vara den som dominerar eller penetrerar den äldre, för att då skulle ju den äldre ha liksom gett upp allt som gör honom just till en äldre, till en fri. Då skulle han gett upp sin frihet, och vilket vore otänkbart.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Kopplat till gosseskärleken är ju liksom den här som får gå in på liksom den högsta formen av kärlek. Som jag tolkar det så är inte den mellan en man och en kvinna, utan den allra renaste, finaste formen av kärlek, den finner vi i gosseskärleken.
Mm.
Är det så?
Jag tror det. Jag vill minnas det. Och det har ju återigen att göra med, i alla fall om vi går till liksom Platon och hur han delvis förändrar synen på det där, så har det ju den dialektiska rörelse som han tecknar i Gästabudet när han pratar om i hans, eller det är inte hans, det är Diotimas tal om kärleken, som är en av få gånger, om inte den enda, som det är en kvinna som talar hos Platon, och som dessutom undervisar Sokrates i vad kärlek är. Men hon beskriver ju liksom den här klassiska dialektiska rörelsen, hur man går från att så här upptäcka skönhet i en kropp, till exempel en gosse, till att upptäcka skönhet i det partikulära, i det enskilda, till att upptäcka att skönhet finns fördelat mellan fler, alltså upptäcka skönhet på en generell nivå, för att därifrån liksom stiga upp slutligen och upptäcka liksom den universella kärleken. Så det finns liksom en väg här från att jag upptäcker skönhet i den individuella gossen, till att jag börjar tänka på skönhet som någonting generellt, till att jag inser att så här, det måste finnas någonting som är skönhetens själva väsen, och det är mot det, liksom mot kärlekens eller skönhetens idé eller form som vi bör rikta vårt begär.
Det är klassisk Platon, att det högsta finns i idévärlden.
Precis, så det är en sån uppåtstigande dialektik, kan man säga, när man går från liksom det partikulära via det generella till liksom det universella.
Mm.
Och sen kan man då stiga ner igen. Så att man kan se så här, okay, men nu har jag, när jag har fått insikt i erotikens väsen, då kan jag också se hur erotiken finns även i de här lägre stadierna så att säga på den där utvecklingstrappan.
Och vad är det då som gör att gossekärleken är det vackraste?
Jag ska inte svära, men jag tror att det har just att göra med det. Ja, men det var det jag skulle säga. Att eftersom relationen till gossen, som är den som ska bli en fri man, och den ska inte vara inriktad på gossens kropp utan på dens själ. Jag menar, när Sokrates tar till sig elever, han undervisar ju till exempel Alcibiades som liksom som är vacker, förutspås bli liksom en stor statsman, och sen blir han ju en slags förrädare. Men då är det just att så här, det är en slags undervisningssituation. Så här. Man vill tända liksom lågan som ska brinna för liksom kärlek till visdomen hos den här yngre personen. Så det är en slags fostrande handling. Liksom. Och där har ju gossen framförallt såklart störst potential, eftersom det är de som ska ta över och styra staten. Så eftersom det inte är då kroppen utan snarare då vad vi ska kalla själen som står i fokus för den här relationen, så blir det också en högre form av kärlek än den som man går, eller än de liksom njutningar som man skaffar sig hos prostituerade slavar eller liksom kvinnor. Och det handlar inte heller om att liksom fortplanta sig eller liksom få en avkomma, utan det, man kan fokusera just på den här liksom finare, högre formen av liksom kärlek.
Det är intressant, för det låter ju också som den kristna uppdelningen av det, liksom, det lite fula, kötsliga begäret gentemot, eller kontra då, det vackra, själen, intellektet, sanningssökandet, visdom, och att det där motsatsparet finns redan alltså hos Platon.
Ja, men som Nietzsche sa, kristendom är platonism för folket. Så att, Platon har ju en enorm betydelse för, tror jag, kristendomens utveckling, liksom, om man går tillbaka och ser. Och den där liksom, strikta uppdelningen mellan liksom, kroppen eller köttet och själen, så här, den finns ju på sina håll hos Platon, till exempel i dialogen Phaidon, som är den dialog när vi får följa, en väldigt sorglig dialog, när Sokrates liksom står inför döden efter att han har dömts till döden och liksom är omgiven av sina lärjungar och ska liksom stå i begrepp att dricka sin bägare med odört och ta sitt liv. I den dialogen så finns det ju otroligt starka inslag som har problematiserats av många, många gånger, när man just gör den där skillnaden, åtskillnaden mellan liksom kropp, det kroppsliga och det själsliga, och där allting som har med liksom kroppen står i vägen för liksom själens uppåtstigande rörelse. Och det ser vi ju sen liksom, ja, men i kristendomen och även hos en sån rationalistisk filosof som Descartes till exempel, att liksom det som härrör från kroppen, det kan vara passionerna eller vad det nu gör, det är liksom saker som blockerar eller står i vägen eller liksom på olika sätt utgör liksom brister och begränsningar för liksom den själsliga rörelsen, själens möjlighet att liksom nå sin högsta form, eller sin renaste form då kanske i kristendomen.
Mm. Om vi ska försöka dra en, liksom knyta ihop säcken vad gäller liksom Foucaults tankar kring det vi har pratat om idag med antikens människor. Även om han inte själv kanske går in på det här, men jag vill ändå att vi försöker översätta hans tänkande till det här. Så, vad är då sexualiteten? Om man tar då den här gossekärleken då, som vi idag, det är ju kriminellt idag i Sverige att en äldre man är med en person då som är en pojke som är under 15 år.
Mm.
Hur ska vi förstå det? Alltså, är det så att har vi lika fel som den antika människan, så att säga? Alltså, det finns inga rätt eller fel här, utan nu är det vi har bestämt av olika anledningar att det är fel att vara med pojkar.
Det är väl den slutsats som ligger närmast till hands. Och jag menar, det är också vad det gäller Foucault i alla fall, som han säger i den första boken, jag har för mig att vi pratade om det också, just att han säger att ja, men de som öppnar den här boken som handlar om förtryckshypotesen och tror att det ska handla om liksom sexuell frigörelse, att nu för en gångs skull, eller nu ska vi äntligen liksom frigöra den här naturliga, naturgivna sexualiteten från alla de här förtryckande, repressiva normerna och moraliska föreställningar om sexualiteten och liksom träda in i någon slags liksom tillstånd av liksom ohämmad naturlig sexualitet, det är helt fel, säger han. Så det enda som kommer hända är att vi går från en uppsättning normer, en uppsättning liksom moralregler, till en annan. Så åtminstone ur det perspektivet, liksom det historiska perspektivet, så kan man ju se att så här, skulle Foucault säga då att det finns ingen, vad ska man säga, neutral början och det finns inget neutralt slut. Det kommer alltid bara vara en eller annan uppsättning av socialt, kulturellt, politiskt, religiöst liksom färgade normer som styr hur vi inte bara uppfattar eller utövar utan också liksom erfar de saker som har med liksom könet eller könsumgänget, njutningarna eller sexualiteten att göra.
Det som blir vanskligt, och det här var vi inne på i första avsnittet, det här kanske är en vulgär tolkning av Foucault, men att jag menar på att det tankesättet draget till sin spets blir farligt. Därför att då skulle man ju kunna hävda att varje liksom politiskt system har sina egna moralkoder och allt får rättfärdigas i det systemet. Liksom att det är inte mer fel för Iran att hänga sina homosexuella än vad det är för oss att ha Pride-festival. Allt är lika liksom sant i sitt system.
Mm. Ja, jag vet inte om Foucault, törs inte säga vad Foucault skulle säga, men det är väldigt, det är ganska hård, alltså det är en hårddragen tolkning och det är en ganska liksom, vad ska man säga, en form av liksom, man brukar säga vulgär relativism som jag inte är säker på att han skulle skriva under på. Och jag menar, ett sätt att problematisera den är att säga att okej, okay, jag menar, till viss mån är det ju sant att varje system, varje kultur har sina liksom rättfärdigande av liksom seder och bruk. Det sker ju än idag, det sker ju hela tiden. Och jag menar, idag sker det ju kanske i ännu högre utsträckning än vad det gjort tidigare, just att man vill kunna liksom förment gå tillbaka till någonting som är liksom karaktäristiskt för en viss plats eller en viss tid eller någonting för att man anser det rättfärdigat. Samtidigt existerar det ju alltid parallella system som kommer ställa frågor till det liksom egna systemet. Det ser man ju redan i antiken, så här, de jämför sig med perserna, de jämför sig med egyptierna, de jämför sig med liksom, atenarna jämför sig med liksom, spartanerna. Så här. För att det är olika parallella system som inte liksom harmonierar och där man värderar saker på olika sätt och där olika saker är rätt och fel. Så att den där vulgära relativiseringen eller den vulgära relativismen, den är ju liksom, jag vet inte vad man ska säga om det riktigt. Vem är det som förordar den, undrar jag ofta?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag bara menar på att jag hävdar ju att Foucault har haft ett enormt inflytande på vårt samhällstänkande. Alltså den debatt som finns kring, och jag vill verkligen vara tydlig här, kring könsdebatten. Jag tycker att man får verkligen, om man har en upplevelse av att man har hamnat i fel kropp och så vidare, att man ska få uttrycka det och liksom få opereras om det är så man vill. Men det sättet att tänka, det här, bara den diskussionen som finns kring transdebatten som ett exempel. Men jag ser den också i religiösa frågor också. Jag var på en föreläsning på Medelhavsmuseet där det var en amerikansk forskare som pratade om, jag ska vara försiktig med att säga exakt vad hon sa, men i stil med att liksom, amen, könsstympning och så vidare, alltså vilka är vi att liksom komma med vårat liksom vita heteroperspektiv på ett sånt system som finns i vissa delar av Afrika eller vad det nu kan vara. Alltså det, jag menar på att det är en konsekvens av Foucaults sätt att tänka, att liksom, vilka är vi att kritisera det här systemet? Det är ytterligare bara en maktapparat och en olika sätt att prata om olika fenomen. Jag tror att det kan potentiellt bli farligt, kanske fel ord, men det kan bli lite upp och ner, vända världen av det.
Ja, jag förstår vad du menar. Men om man går till Foucault då, vad är det han gör så här, till exempel? Han är ju inte någon som säger att så här, i alla frågor så kan vi liksom likställa alla argument som lika goda, vi kan relativisera allting. Det är inte det han gör. Han är ju, som i den här boken till exempel, han är ju framförallt historiker. Så, okay, nu går han till antiken, han läser enorma mängder liksom material och han konstaterar att så här, okay, vi kan tycka vad vi vill om det här, men så här såg det ut. Så här tänkte man då. Så jag menar, relativismen eller liksom relativiteten i de här olika värderingarna, de här olika normerna, den är ju ett faktum. Det är ju inte en tes på sätt och vis som någon driver att allting är likvärdigt. Men vi kan konstatera att under historiens gång så har det sett väldigt olika ut. Man har förhållit sig väldigt olika till de här olika sakerna. Och ibland har man förhållit sig väldigt olika till sakerna under samma epok. Nu kommer jag inte ihåg titeln på den här dokumentären om den här antropologen eller etnologen.
Pojken och geniet.
Ja, precis. Den är ju liksom... Den sätter fingret på liksom problematiken här.
Du kan väl berätta vad Pojken och geniet handlar om?
Nu kommer jag inte ihåg vad den här liksom, forskaren hette. Han har ett konstigt namn. Jag kommer inte ihåg. Men han hittade ju någon sån stam med liksom, så kallat liksom primitiva människor någonstans i världen. Jag kommer ihåg väldigt lite.
Ja, men det är typ så här Guinea eller något sånt.
Nya Guinea, ja, eller exakt, sånt, ja. Ja. Där han hittar den här stammen som är liksom avskuren, kanske inte rätt ordet, men de är i alla fall liksom isolerade från resten av liksom den så kallade civiliserade världen. Och där finns det en sed, en slags liksom passagerit, där liksom unga pojkar, när de ska bli krigare, liksom, kort och gott, tar de äldre krigarna i munnen, utför oralsex, sväljer deras säd. Och på så vis träder de in liksom i vuxendomen, eller liksom blir de krigare, för att säden är precis som i antiken då, förknippad med liksom en viss typ av kraft, livskraft och så vidare. Och genom att liksom inta den så liksom tänker man att man överför den. Och han åker dit och studerar de här pojkarna, de här sederna, fascineras av det, skriver om det här och blir liksom väldigt berömd. Men sen börjar han liksom ta med sig barn från den här stammen tillbaka till USA. Så han liksom transplanterar dem från Papua Nya Guinea till USA. Men ja, av mindre liksom vetenskapliga skäl fortsätter den här liksom oralsex-seden.
Han gör det vi
skulle kalla för övergrepp. Ja, precis.
Ja.
Och argumenterade väl då för att så här, nej men det här var normalt för dem, det var vanligt för dem, det var ingenting de tog skada av. Men liksom helt blind för så här, okej, men det händer ändå någonting viktigt och radikalt när de förflyttas från liksom sin liksom den kultur som de föddes in i till den här, liksom importeras av den här amerikanska mannen som ska liksom civilisera dem och fostra dem, men liksom då begår övergrepp på dem.
Det är som det är två Foucault-världar som möts här i nutid. Ja. Alltså, eller två system som möts, som är diametralt skilda. Det enda som är intressant, och då kommer vi in på det här återigen med vad de här olika systemen står för, det vi inte kanske kommer få ett svar på, men det är ju ändå hur de här pojkarna mår. Man skulle kanske kunna tänka sig då i Foucaults värld, eller i den här Guinea-världen, att de kanske inte mår så dåligt för att det är en del av deras rit. Men i våran värld så sägs ju, det finns mycket belägg för det i forskningen också, att man mår inte bra av övergrepp. Eller det finns ju mycket vittnesskildringar. Men man skulle ju kunna anta att även där i Nya Guinea så mår de inte heller så bra av det här. Om de inte känner att de vill, så att säga. Att det är en del av att bli vuxen, att ge oralsex.
Nej, men det är ju den misstanke som liksom växer i oss, och den oro som växer i oss så fort det kommer till barn och hur man liksom behandlar barn. Men faktum är väl att det är väl väldigt svårt att veta. Alltså, som sagt, jag kommer knappt ihåg den här dokumentären. Jag bara tycker att det är ett talande exempel på den där typen av, att den där typen av relativitet är liksom inte bara från epok till epok, utan den kan också vara från liksom rum till rum under en och samma epok. Och att det är väldigt svårt att fälla liksom ett slutgiltigt kategoriskt omdöme. Att det var fel, att det han gjorde var fel när han tog dem till liksom USA och fortsatte förment då, den här seden. Det tror jag inte det råder någon tvekan om, att det är liksom enligt i alla fall de allra flesta fel. Men det som hände liksom inom ramen för deras stam eller deras kultur eller de här sederna och de här bruken, att det var fel och skadligt är ju inte lika lätt att avgöra eller liksom bedöma på något sätt.
Nej, men det är så argumenten brukar låta. Jag bara menar på att jag tror någonstans att det finns i oss. Det här är inte bara liksom prat och koder och liksom normer, utan det finns någonting i oss, i människan som vet vad rätt och fel är. Och jag tänker att det är väl bättre att ta exempel då med Iran idag, hur det ser ut där kvinnor försöker då frigöra sig och komma ur tvånget med slöja. Då skulle vi ju kunna säga, men svårt att avgöra egentligen vad i deras system, så kanske kvinnor ändå mår bra av att ha slöja. Nej, men jag tror att det är så att människan gillar inte tvång. Och det gör att man skulle kunna säga så här, men vårat system här i väst, eller i Sverige idag, är bättre än det som finns i Iran idag. Jag vågar säga det utifrån inte bara så här, ja, men det är en uppsättning koder, hur man pratar, hur man beter sig, det är normer, utan utifrån vad jag tror är mänskligt.
Absolut, men det är klart man kan argumentera så. Men liksom, om man är då filosof eller liksom historiker, så är inte rollen riktigt den att man ska gå in och säga vad som är rätt eller fel eller liksom naturligt och onaturligt. Utan, men om man tittar på vad Foucault gör, det är mer att han tar fram ett material som liksom ställer frågor till oss. Självklart har du en känsla för vad som är rätt eller fel, men vad utgör den känslan? Var kommer den ifrån? Vad är det som liksom konstituerar den här känslan? Det är inte lika lätt att svara på. Och om man tittar på historien så är det uppenbart att den har liksom sett ut och tagit sig olika former vid olika tidpunkter. Så här. Jag menar, för inte så länge sedan så var det liksom helt komilfå eller liksom ett uppskattat vardagsnöje att gå och titta på avrättningar. Vilket ju garanterat, tror jag, skulle kännas fel idag. Jag vill inte sitta här och vara liksom fjantig relativist. Det är bara, från mitt perspektiv är det liksom det är inte riktigt min uppgift, känner jag, att liksom fälla avgöranden. Två, det är liksom väldigt komplexa och svåra frågor att liksom, det går inte heller att liksom helt bortse från den här känslan, den här moraliska känslan liksom. Och den är ju liksom en produkt av otroligt komplexa relationer och system, och det finns liksom, ja, jag vet inte vad jag säger riktigt just nu.
Nej, men jag håller, om inte annat så visar Foucault med väldigt övertygande argument att systemet under antiken, även om det påminner om den kristna värld som vi lever i idag i väst, så var det helt andra mekanismer som styrde beteendet, och det har ju vi visat i samtalet idag, och det tvivlar inte jag på.
Men om vi bara ska gå tillbaka till antiken, jag känner mig tryggare där. Så det Foucault visar också, och det man även ser till exempel i Platons gästebud, så här, det är ju att så här, det här med gossekärleken, så här, det var problematiskt redan då. Så här, det var inte en självklar, jag vet inte hur det var i den här stammen i Papua Nya Guinea, att det var liksom konsensus och alla var glada. Men i antikens Aten så var det ju ett problem liksom. Alltså det är ingen slump att de diskuterar det här. Det är ingen slump att statusen för gossekärleken är oklar ens för liksom de som befinner sig där och då, så här. För man ser så här, okej, men det finns fäder som, du vet, absolut, som liksom övervakar sina ynglingar och som liksom absolut liksom förbjuder dem från att ingå i den här typen av relationer och så vidare och så vidare. Så det var ju problematiskt redan då, kanske av andra skäl.
Man såg också att det var män som tog för sig för mycket. Det skriver han ju också, att nu är det någon som faktiskt utnyttjar den här pojken till sina egna njutningars skull, men pojken får inte ut någonting här.
Nej, Precis. Så jag menar, det ska man inte glömma bort. Det är ju en sån klischébild av antiken att det var liksom en friare form av sexualitet och den här saken liksom kunde pågå liksom i det öppna. Men det är viktigt att påpeka det att det här var ju någonting som problematiserades, som ifrågasattes, som diskuterades. Och det är delvis därför som Foucault går till den här gossekärleken. Han hade möjligtvis också andra skäl, att eftersom han var själv homosexuell och tror att ämnet liksom hade en annan betydelse för honom också. Men det han ser är ju att sexualiteten i allmänhet, och vare sig det är den antiken eller kristna perioden eller den borgerliga perioden, så är det liksom en plats, det är en sfär, ett område där det uppstår massa frågor kring etik och moral, hur man ska föra sig och hur man ska förhålla sig till sig själv. Hur man ska förhålla sig till sina egna begär, hur man skapar sig själv som ett subjekt utifrån olika praktiker och koder och så vidare.
Mm. Vi sätter punkt där för idag. Det är alltid jättekul att prata med dig, Johan. Tack så mycket.
Tack själv.
Tack.
Du har lyssnat på Johan Selberg i avsnitt 94 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Du kan också stötta mig på Swish på nummer 0709 2625 41. Har du tips på kommande ämnen och gäster eller vill säga någonting annat om podden, så får du gärna mejla mig på beniminelfors@gmail.com. Följ också Bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter @beniminelfors. Tack för att du lyssnar.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.